Gör inte hälsan till Gud, då kommer du gå åt skogen.
Du vet, jag går i väntans tider. Jag hoppas på bättre tider.
Och
jag
tror... väntar på Messias.
Målet ska vara att lära känna, älska och tjäna Gud. Och då kan man säga att om jag missköter min kropp, då uppnår jag ju inte målet.
Sverige anses vara ett av de minst religiösa länderna i världen. Svenskar svarar i enkäter att vi inte tror på Gud. I varje fall inte den Gud som finns i Bibeln. Och vi går inte i kyrkan. Tror vi på något så är det på oss själva och vår möjlighet att förverkliga oss själva genom att vara framgångsrika, välutbildade, snygga och smarta. Vi tror på idén att vi skapar våra liv på egen hand. Man skulle nästan kunna säga att vi har gjort oss själva till gudarna i våra liv. Idag ska vi möta två personer som tror på Gud och som ändrat hela sina liv som vuxna. Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig David Ebrard. Jag är psykiater, chef för Maria Beroende och författare och programledare för den här podden. Välkommen Thomas Idegard. Du var ordförande i MUF, du var en framgångsrik PR-konsult, men du lämnade det livet och är sedan många år nu jesuitpräst. Du gav till och med bort din lägenhet.
Ja, jag sålde den för att lösa skulderna jag hade på den, ja.
Ja. Okej, okay, så du gav inte bort
plus
den
minus noll.
Plus
nej,
minus noll.
Nej, men jag gav bort mycket av det som fanns i den som inte släktingar eller andra ville ha. Så är det. Det är inte så konstigt, det är bara saker.
Ja, det är bara saker. Och så är det för en jesuitpräst. Man ska inte ha några saker.
Ja, vi lever ju så att säga egendomsgemenskap då. Fattigdom, kyskhet och lydnad, de tre ordenslöftena. Och för att leva ungefär så som Jesus levde. Och då äger man inte så mycket annat än de kläder som man har på sig. Och armbandsur och lite så. Och det är ju helt enkelt därför att vi ska vara... Inte ägna så mycket tid och energi åt det som vi har och äger. Åt prylar och sånt. Utan åt Gud.
Just det. Och då lever ni också i celibat?
Ja, absolut, absolut. Innebörden av kyskhet. Inget uttryck för sexualiteten, ingen familj, inget äktenskap.
Det låter tufft.
Ja, men det kan vara tufft att leva i äktenskap också.
Jo, tack.
Problemet är att... Men den
för en som har skilt sig två gånger så absolut...
Jag tänkte inte på det, men när du säger det så vet du ju själv. Mm. Nej, men alltså, den kommentaren är ju också... Det låter tufft, absolut. Men den är också, den kan ju antyda en slags inriktning, apropå det du inledde med. Om att målet handlar om att vi ska undvika tuffheter i livet. Och det ska vi ju inte. Det vet du som psykiatriker också att vi inte ska.
Mycket klokt. Då, vi vänder oss till den andra gästen här idag. Det är Isak Nachman. Du är ortodox rabbin och vi känner ju varandra sedan evigheter. Typ jämt. Och vi känner ju varandra från den tiden innan du blev troende jude. Du är uppvuxen i en ateistisk, i och för sig judisk familj, men ateistisk. Och valde också som vuxen att ändra bana totalt. Och ni har på något sätt båda två för en yttre betraktare, komplicerat era liv. Finns det en poäng med det, Isak?
Ja, nu är det så länge sedan som jag började följa de här reglerna. Det är alltså, nästa år blir det 30-årskalas som jag har följt kosherregler och shabbatregler och levt ett ortodoxt judiskt
liv. Men nästa år är du 55, så du var 25 när du började med det. Så du levde ändå i 25 år med inte på det sättet?
Korrekt. Och det är ju jag har lite svårt att se mig själv som att inte göra de här sakerna, att inte leva det livet idag.
Men du måste ändå ha haft, från början så måste det ha varit en stor omställning.
Ja, det var en stor omställning. Och idag, jag skulle vilja säga att det var en rätt tuff process, därför att idag kan man ju bara titta på YouTube. Hur gör jag min ung kosher och googla fram en film? På den tiden fick jag ju gå till biblioteket och ställa mig i kö för en bok, och så tog det en vecka tills den boken kom, och allting var ju inte klart, så jag var tvungen att ringa rabbinen i Malmö och fråga honom hur man gjorde när man gjorde köket kosher och så vidare. Så att det var ju inga, det är inte att bara googla fram eller...
Men det är ju rent egentligen bara att det var svårt att inhämta information, men egentligen så det här handlar om mer är liksom hur är det att följa de här, för ni båda följer ju regler som de flesta människor i det här landet inte alls följer, och
Nej, för de följer andra regler.
Ja.
Det är ju så att de alla flesta människors liv bygger ju på att de följer olika regler. Alltså i meningen saker som de har som plikt att göra. Om du till exempel är småbarnsförälder så har du massa plikter att göra på morgonen innan du ens kommer igång själv eller innan du själv kan komma till jobbet. Så att det där återigen är en slags bild av att livet i en, med en religiös tro, sen är det ju naturligtvis olika religioner har helt olika uppbyggnader, kanske vi kommer in på också. Men att det på något sätt är så här att antingen finns det en totalt regellös tillvaro eller så finns det en tillvaro med religiösa regler. Det är ju, skulle jag säga, en falsk beskrivning. Får jag bara säga så här, jag skulle säga så här, i mitt eget fall som jag upplever, jag gick ju in i det här när jag var över 40. Jag tycker inte att mitt liv har blivit komplicerat. Jag tycker att mitt liv har blivit mycket enklare.
För det är egentligen dit jag vill komma. Det finns något talesätt, nu vet jag inte om jag är helt korrekt med det, men det är någonting i stil med gör det svåra till en vana så blir det enkelt eller någonting sånt. För att mycket av det som vi pratar om i den här podden är ju hur man ska leva sitt liv hälsosamt och hur man ska leva sitt liv för att må egentligen psykiskt bra. Och om man gör de här ritualerna, för mycket i judendomen är väldigt mycket ritualer. Det är nästan mer ritualer än att man tror på Gud. Eller hur, Isak?
För mig är det ju först och främst att jag tror att lagen är sätter ramar för hur man ska leva våra liv. Vi pratar om hur barnen förhåller sig. Vi har ju alltid haft, nu finns det en diskussion om skärmtid. Du vet, hur mycket tid ska barn ha med sina mobiltelefoner och och vi har ju faktiskt 25 timmars skärmtid varje shabbat. Därför då använder vi inte mobiltelefoner.
Skärmfri tid menar
alltså,
du?
Precis,
ja,
precis. Alltså,
ja, du sa skärmtid. Ja.
Skärmtid betyder väl att man har en viss tid man använder skärmen?
Ja, men du har 25 timmars skärmfri tid på shabbaten.
Okej, om man vill vara noggrann och man gillar att följa regler.
Ja, men jag följer språkliga regler.
Ja, du vet, jag har 613 bud att följa.
Du kan inte hålla reda på allt.
Kan jag coola ner med de andra reglerna som inte är lika viktiga. Nej, men det, jag förstår. Jag menar såklart, du har rätt i det, Davidsson. Skärmfri tid på shabbat. Det betyder att jag har 25 timmar. Och jag har sett att när barnen leker då, och det finns ju också vetenskapliga studier som visar, man blir mer kreativ, man umgås med sina närmsta och sådär, man tvingas göra saker som man avskärmar sig inte helt enkelt när man är tvungen att släppa sin mobiltelefon. Inte för att jag är inte någon stor vän av skärmfri tid så, men jag kan se fördelarna med det. Det är lika så som det är med det mesta, med kosher och med shabbatregler. Alla de här lagarna som vi har, jag kan ibland tycka att det är en utmaning. Men när jag sen börjar leva efter de här reglerna så inser jag att för min del så är det en stor fördel. Jag kan,
det blir enklare.
Mitt liv blir bättre. Jag tror att de bud som i alla fall vi har, de 613 bud vi har att följa, syftet med dem är att försöka krama ut den mesta potential som en människa har. Att hela tiden försöka bli bättre än man är i det nuvarande läget. Hela tiden söka ett högre mål. Det är väl det jag tror är syftet med lagen. Och när jag tittar på mig själv så tror jag att jag har ännu inte peakat. Jag är fortfarande ung och lovande fast jag är 54.
Ja, vad säger du, Thomas?
Alltså, jag får kommentera det du säger. Det är intressant, jag sitter just en förberedd söndagspredikan som handlar om Jesus förhållande till lagen. Det är väl också så att den mosaiska lagen ska skapa ett folk, Israels folk, som också genom sitt kollektiva sätt att leva ska vittna om Gud för världen. Ja. Så att det, så att säga, både, den innehåller flera komponenter. Den moraliska lagen som ju finns kvar i kristendomen, men där ju Jesus som själv var en ortodox jude menar att de andra delarna, den civila rätten och den kanske rituella reglerna, de har nu så att säga med kristendomen fullkomnats i Jesus liv, och därför så har vi inte dem. Men däremot allt det som du är inne på när det gäller, kan man säga, bruksanvisningen till hur det är att vara människa. Det som sammanfattas med Guds 10 bud, den moraliska lagen, den finns ju i kristendomen också. Det är bara då sättet att vår tro är att sättet på vilket vi kan leva upp till den, eller det som buden egentligen säger, kräver också att vi tar emot Jesus Kristus i våra liv, så att säga. Men det är fascinerande att höra det, för här ser jag liksom min egen religionsursprung. Det är precis det här. Det hade jag suttit med Jesus av Nazaret här, så hade jag suttit med en ortodox rabbin, lärare typ. Okej, sen känner ni inte honom som någon stor rabbin, men ändå. Det var en religionshistorisk utläggning.
Om man tänker så här, om man säger så här, man gör det, man sätter upp vissa tydliga regler för sitt liv, det blir enklare. Och tar vi det här skärmfri tid. Jag har ju flera gånger tänkt man borde ju följa det, även om jag inte är troende, så borde det vara en rätt bra grej att man har en dag. Det är lite så här, man avstår saker, ja, och det blir, ja, lättare för att man avstår saker.
Ja. Det är ju till exempel tanken med fast, vi kommer ju snart in i fastetiden i den kristna kyrkan, som också har judisk förlaga, där det ju verkligen handlar om att se vad kan i min vardag göra för att frigöra mig själv från sådana beroenden som inte leder mig till Gud. Och som till och med kan hindra mig att leda mig till Gud. Och då frågar jag sig, men vad är målet med att leda mig till Gud? Jo, Gud är alltings upphov, vårt ursprung. Även om du inte tror det, så är han också ditt ursprung. Och därför så är han också ditt mål. Och ditt liv kan aldrig bli lyckligt om du försöker skriva pjäsen, regissera pjäsen, rollbesätta pjäsen och spela pjäsen själv. Utan det är bara om den som har en tanke med dig kan vara involverad i hur du lever ditt liv, som ditt liv verkligen kan bli lyckligt och du kan bli den du var tänkt att bli. Det vill säga alla dina potentialiteter kan bli aktuella, aktualiserade. Och då är vi tillbaka till egentligen att den kristna tron säger så att genom att du lever ett liv efter det sätt på vilket Kristus lärde och levde, det vill säga Gud som blev människa, som talade om att det här var tanken, så kommer din frihet att öka. Friheten till att bli den du var tänkt att bli. Det kommer att betyda att det som från världens eller sekulär utgångspunkt verkar friheter som du avstår från.
Men
provocerar och skapa just de här sakerna.
Men det påminner ju om det som era 613 regler sätter upp också. Och genom att följa dem så har du en regi. Och det blir lättare.
Ja, inte bara att det blir lättare, utan det är ju framförallt det att du blir med dig själv. Det är det som är. Sen kan det bli svårare, därför att du möter då frestelser att hela tiden falla tillbaka. Du möter en värld som inte förstår dig. Det är en massa saker som blir svårare.
Det köper jag. Jag tror att våra lyssnare absolut tänker att det här blir ju jättesvårt. Men jag försöker fokusera på vad är det som blir lättare?
Vad säger du? Jag tror inte någonting blir lättare. Därför springer du maratonlopp. Ditt liv blir inte lättare av att du springer maratonlopp. Du mår bättre efteråt. Ja. Har jag hört. Jag har inte försökt mig på det.
Jag mådde inte så jättebra när jag sprang ett maraton, kan jag säga.
Titta på oss.
nu är det här radio. Men ni har några kilo, kan vi säga.
Ja, tillsammans.
Tillsammans är det några kilo. Ja.
Om vi åker hiss för tre personer så är det bra att vi har dig med i så fall, kan man säga.
Ja. Men får jag ta Isaks liknelse om maratonlopp? Det är väldigt bra. Om man ser livet som ett maratonlopp, så handlar det om att inte ha för mycket packning, inte ha för många kilo på dig när du springer. Och då pratar vi om då, så att säga, friheten och det som blir lättare. Om jag tar mitt eget liv, jag menar, för att försöka förklara, att leva i fattigdom, det vill säga att inte vara beroende av materiella ting, att ditt liv kan bli bra även om du inte har mycket materiella ting, det är ju en uppmaning som gäller alla kristna. Därför att vi är kallade att göra den värderingen till en grundvärdering i vårt liv. Sen är vi som är kallade till ordenslivet, munkar, nunnor, ordensmän, ordenskvinnor, vi är då kallade till att kopiera Jesus sätt att leva fattigdom. Du och andra som då skulle vara kristna men inte leva ordenslivet skulle säga så här, okej, hur förverkliga fattigdomen genom att göra den till ett värde men inte kanske direkt kopiera sättet att leva. Och då handlar det om, för mig, i mitt sätt att kopiera, som vi var inne på i början, i praktiken en egendomslöshet. Vad betyder då den? Jo, jag flyttar, de senaste åren flyttat en del i min utbildning och så, mellan olika länder. Jag har några olika kartonger att flytta på. Jag har inte mer.
Du behöver inte världens största flyttlass.
Nej, och då kan man säga att det är en väldigt liten detalj, men den säger någonting om vad som blir enklare i mitt liv. Hela min framtid kommer att tas hand om min orden, jesuitorden. Det betyder att när jag får det här orangea kuvertet så behöver jag inte börja med att bita på någon, hur ska jag göra med fonderna här och så här nu.
Det är klart att orden har tillgångar som orden förvaltar och som vi hoppas förvaltas väl. Men det är inte min sak att bekymra mig.
Ja, just det. Så det finns saker som du inte behöver bekymra.
Nej, precis. Och det är ju, det är därför att de här exemplen säger att då i den meningen har mitt liv blivit enklare på de här punkterna. Mm. Jag kan leva med det som är det centrala.
Men håller ni med om det som jag sa inledningsvis, att vi svenskar lever som ett av världens mest sekulariserade folk?
Ja, i alla fall utåt sett så är det onekligen så. Om du vill köpa en om du vill köpa någonting på söndagar, du vill eller lördagar eller den dagen, fredagen, de dagar som är normalt sett dagar då man inte har affärsverksamhet, så du kan klara dig. Det finns ju väldigt många saker. Vi följer inte kalendern, den religiösa kalendern, på det viset. Vi har inte en, det finns vissa saker som är kvar, jul och påsk och midsommar och sådär.
Men det här, har det här någon effekt på hur vi mår, tänker ni? Att vi lever som kanske ett av världens mest sekulära folk. Har det någon effekt på vår psykiska hälsa? Som, enligt statistiken så är vi ju folk som är extremt sjuka av stress och psykisk ohälsa ökar och så här.
Men jag tror inte man kan dra höga växlar på det. Jag tror att det kan lika gärna vara välståndet också. Att du har ett, att man folk, du vet hur det blir. Man pratar om att förvärva, förvalta, fördärva. Så det är en,
tre generationsregeln där. Sverige, alla är i fördärva stadiet.
Jag tror att vi har fått det väldigt, väldigt bra. Mm. Så de svåra problemen som vi ställs inför idag är inte så svåra. Tack och lov, ska vi säga. Vi har på olika sätt har ju våra liv blivit bättre. Jag menar, det är få människor som dör, kvinnor som dör i barnsäng. Det är få barn som dör när de växer upp.
Fast innan de är födda är det ganska många barn som dör.
Men jag menar i
det är korrekt.
35 000.
I ändå, vi får säga det, om jag ser det så här. Utvecklingen har gått till en sån situation att det finns många bra gåvor i det här samhället. Om det är sjukvård, om det är skola. Man får säga det, jämföra det med andra länder, jämföra det med andra tider. I historiska tider så mår vi bra. Och när vi mår bra börjar vi fokusera på de problemen som är kanske känns mindre, mer ytliga. Alltså. Och därför uppstår sådana saker som att man blir kanske sjukskriver sig för en krämpa som man inte kanske skulle göra för 100 år sedan.
Men jag tänker så, förlåt om jag avbryter, du ska komma. Men jag tänker så att mycket av det som vi har pratat om tidigare i den här podden är ju just, jag vet vi hade Stefan Einhorn här som gäst och han menade att den viktigaste faktorn för att man ska må bra är att ge till andra. Och vi har också tangerat det här att man, Viktor Frankl, judisk psykiater som satt i koncentrationsläger som pratar om att man måste, livet måste ha en mening. Och kan inte religion eller starka föreställningar av något annat slag än sig själv hjälpa en mot stress? Och
ja, det beror på vad det är. Jag menar, återigen, jag vill säga som jag sa, bara, all religion är inte bra. Väldigt mycket religion är dålig. Ungefär som att säga att alla politiska ideologier är bra. Men så att, återigen, du måste, jag tror absolut människans liv måste ha en mening. Men det måste ju vara så att säga en bra mening, en god mening. Meningen får inte strida mot det som är gott och det som är sant. Men alltså bara på spåret om det sekularis, jag tänkte på din beskrivning från början, det här med att vi har blivit gudar själva, så att säga, det är ju egentligen inget nytt. Det är beskrivningen av arvsynden, de första människornas synd, att vägra säga nej till Gud, att se Gud som en konkurrent och säga, för det Gud kräver egentligen, Gud ger oss all frihet att leva hur vi vill, styra världen som vi vill, skapelse som vi vill. Han sätter bara en enda regel, och det är då symboliserat av trädet i första Mosebok, kunskapens träd. Det är han som är måttstocken på rätt och fel, inte vi. Och det som är syndafallet är att människan säger nej, den där gubben har ingen aning, jag vet mycket bättre vad som är bra för mig, jag känner vad som är rätt för mig, och så vandrar vi och gör våra egna måttstockar, och där börjar det, och det där upprepas i människans historia hela tiden. Sverige har en speciell variant av det här, men det är inte speciellt nytt. Sen tror jag då att välståndet, andra kungaboken som berättar om kung Salomo, mycket klok och vis man som börjar sitt trontillträde med att be om Guds visdom framför alla andra gåvor, och för att han ber om den så får han också allt det andra. välstånd till exempel. Och välståndet korrumperar honom. Och han blir själv gud i sitt eget liv. Vänder sig bort från Gud, dyrkar avgudar och alltihopa. Detta är ju, det är människans belägenhet när hon inte säger att visst, det är Gud som är måttstocken på sant och falskt och rätt och fel. Så och sen upprepas det där, Sverige har sin form, Frankrike har sin form, medeltiden hade sin form. There's nothing new.
Samtidigt är det ju så att, som jag ser det, så jag tror att det är Guds vilja att vi ska välja mellan gott och ont. Gud skapade de här förutsättningarna för oss. Alltså det där trädet i paradiset, det var en del av Guds plan. Gud ville att vi skulle få lära oss att bli bättre människor. Så det tror jag ingår i hans mas. Man får inte se det som egentligen som en synd, utan som jag ser det, en synd är någonting att ett tillfälle att lära sig att bli bättre. Alltså man har en chans att, har jag gjort fel? Kan jag säga att jag har gjort fel? Det är därför man har ett koncept i judendom som heter teshuvah, alltså repentance. Att man ångrar sig och man ångrar sin gärning och säger att den här gärningen jag gjorde var fel. Då kan man få förlåtelse av Gud, man kan få förlåtelse av människor. Vi har en hel dag som heter försoningsdagen som vi firar. Genom, där vi liksom erkänner att vi gör fel som individer, men att vi kan bli bättre.
Och det finns ju motsvarande i...
Ja, vi sa ju var försoningsdagen i bikten. Det är ja, vår,
precis. Det är samma mekanism. Men jag skulle vilja säga så här. Jag vill citera Loeb i boken Excelsior. Han brukar säga, han skriver där på någon ställe att människan är inte skapelsens krona, möjligen skapelsens keps. Så att jag tror att det är en det är därför man får, det finns en dualism. Vi måste komma ihåg, vi säger att kom ihåg varifrån du kommer, från en stinkande droppe. Det säger vi å ena sidan i Talmud, och på andra platser säger vi att du är, att Gud, du ska råda över allting. Så att det finns ett element av att vi är rätt så betydelselösa över tiden, så som jag ser det.
Ja.
Och det finns ett element att vi har potential. Och det är potentialen som är att förverkliga. Och där är valet mellan gott och ont viktigt.
Fast jag delar av det du säger, håller jag med, men delar inte, för det visar skillnaden mellan också våra religiösa traditioner och tolkningar här. För att jag menar inte att Gud ger oss valet mellan gott och ont som om två likvärdiga alternativ. Gud, sann frihet att välja det rätta, alltså att välja Gud. När vi missbrukar friheten så väljer vi något annat. Det är synd. Det kan, som gödslet i åkern, leda och bära någon typ av frukt så att vi kommer tillbaka. Om vi ångrar synden, inser vi vad vi har gjort och så vidare. Så där har du helt rätt. Men Gud vill aldrig att vi väljer synd. Gud ville inte att de första människorna skulle äta av trädet. Men de valde det, för de hade förfällande friheten att göra det. Och då måste Gud jobba på andra sätt med hela frälsningsstudiet och så vidare.
Men jag tror att det är rätt uppenbart att Gud...
Om Gud är allsmäktig så ser han väl
han
allt.
Ser att den på, om Gud sätter ett träd i en trädgård. Och så säger han till två människor som har haft en mycket, mycket, mycket kort tid på den här planeten. Som inte har lärt sig impulskontroll och så vidare. Är det där ska ni inte äta av. Han har den tanken i sitt bakhuvud.
Hörrni, det här är så otroligt intressant, så det här är nästan en annan podd.
Han tänker så här. Klart att Gud tänker tanken, det här är möjligt.
Självfallet.
Det
självfallet.
Han tar risken.
Det är en del av hans plan.
Och sen kommer jungfru Maria och svarar ja, och därmed gör hon det val som Eva inte gjorde.
Lyssna, det där är typiskt judiska pojkar. De tänker att deras mamma är oskuld. Med all respekt.
Det finns bara en mamma som har varit oskuld.
Jag tror inte det fanns någon, men det är
min. Det är din tro. Det är
ni har olika tro i den frågan.
Vi kommer aldrig överens på den punkten här.
Nej, exakt.
Jag vill bara så här. Jag vill bara säga en sak. För att ändra lagen krävs det när vi. Om du tror du att det judiska folket eller Israels barn fick de 10 budorden av Gud. Tror du att de hörde Guds röst i öknen?
Absolut.
Tror du att de var 600 000 män?
Ja,
och 600 000
det
kvinnor?
Det är väl räknat i numeriva.
Om du tror på detta, om du tror på det, då måste du förstå hur jag tänker när någon säger till mig plötsligt att du behöver inte göra omskärelse, du behöver inte hålla kosher. Om någon ska ändra min lag, då vill jag ha, jag vill ha 3 miljoner judar som står på Sinai. Mm. Och Gud talar om för mig, du behöver inte hålla lagen. Den dagen händer, inga problem.
Ja, men jag tror inte att jag värvar dig här.
Då kommer jag erkänna Jesus, Maria, Hosheban.
Ja, precis.
Jag kan till och med tänka mig
att Herrens lidande tjänare Jesaja har ni glömt.
Har vi glömt? Jag har översatt fel, kompis, min vän.
Det här är värre än att få stå på Alexander Bard.
Nej, men tillbaka, du frågade om vår potentialitet. Alltså, jag tror att det var där Isak var också innan vi började diskutera de här olika teologiska aspekterna. Och det är precis det jag menar. Vi har fått en fri vilja, absolut. Och den är ju tänkt att använda till att ordna våra liv så att de uttrycker skaparens plan med våra liv. Så att, alltså, friheten är enormt stor. Den handlar helt enkelt om att allt det jag möter i mitt liv ska jag försöka ordna, värdera, strukturera utifrån hur det hjälper mig att bli mig själv. Det är ju egentligen det som
exakt. Och då är vi lite tillbaka. Vi hade i höstas Maria Borelius här, som hon skrev en bok som heter Hälsorevolutionen. Ja. Där hon ju bland mycket annat skriver om att andlighet, samhörighet, det är några av orsakerna till varför människor i de här så kallade blå zonerna, som ni säkert känner till, där folk lever oerhört länge. De förblir friska lång tid i Okinawa och Sardinien. Att det har en stor betydelse för varför de mår så bra och är så friska. Tror ni att det kan vara på det sättet?
Jag har hört en undersökning att de som överlever förintelsen blir ofta väldigt, väldigt gamla. Mm. Jag vet inte om det är...
Jag tänkte faktiskt den tanken när det var minnesdagen.
Fast det brukar man ju hävda att de utsattes för ofrivillig svält under väldigt lång tid och att det i sin tur skulle möjligen kunna förklara
möjligen.
Men det finns ju så att det kan finnas olika. Jag menar, det är ingen som tror att anledningen till att någon blir över 100 år bara beror på en sak. Den viktigaste faktorn är förmodligen genetik. Ja, men det finns, icke desto mindre kan det ju finnas andra aspekter av det. Det är, som de flesta saker i världen, så är de multifaktoriella, det vill säga det finns flera olika skäl. Men skulle det här, vad tänker ni om det?
Får jag invända mot frågan? Målet är inte att ha ett långt liv.
Nej, men ett långt och trevligt och hälsosamt liv i alla fall.
Målet är att livet ska leda dig till att bli den du var tänkt att bli.
Mm. Om du tänkt att bli en total psykopat då?
Nej, det är du aldrig tänkt att bli. Därför att Gud har aldrig tänkt in sjukdomen och det som är det bristfälliga. Sen finns den som konsekvens av någonting som har gått fel i människans val från början. Men så här, om människan förstår att hennes liv på jorden är till för att hon ska lära känna, älska och tjäna Gud, hennes skapare, hennes mål. Och om man som kristen också tror att Gud har visat oss det konkreta vägen om att själv bli människa i Israels folk, för att tala om att det var det här det handlar om, då förstår vi också att då ska vi inte önska oss hälsa mer än sjukdom, långt liv eller en kort liv. Vi ska inte sätta in våra energier på att säga, åh, det där och det där ska jag åstadkomma. Utan målet ska vara att lära känna, älska och tjäna Gud, vad som än annars händer i livet. Sen betyder ju inte det att du ska kasta dig ut och göra dumheter. Men det var tillbaka till det som jag pratade om, att ordna sakerna i sitt liv efter hur de uppfyller detta mål. Och då kan man säga att om jag missköter min kropp, då uppnår jag ju inte målet. Det vill säga, då har jag inte tjänat Gud, eftersom ju aposteln Paulus säger hedrad och Gud, ärad och Gud med era kroppar. Vi vet att kroppen är helig andes tempel, det vill säga det är något vi har fått av Gud. Vi är ju våra kroppar och därför ska vi älska och respektera och sköta dem. Men förstår, det är inget mål utan det är ett medel.
Ja, men jag köper det. Men om vi nu säger så här, vi har ju många som lyssnar på den här podden och vissa är religiösa och andra är det inte.
Men
om man då försöker vända sig till den gruppen som kanske inte tjänar Gud som du eller egentligen är intresserad av det.
Nej, men då är inte hälsa ett skäl till att bli troende. Alltså du kommer att må bättre om du blir religiös. Det tycker jag är ett dåligt argument. I alla fall från kristen utgångspunkt.
Ja,
för kristendomen handlar dessutom om lidande.
Du kan inte bli religiös bara för att må bättre. Men vad jag försöker sätta fingret på är det här finna mening och samhörighet, alltså de här frågorna. Ja. Och det kanske du kan finna, eller det vet jag att man kan finna även, jag menar, man kan ju tro på annat än Gud och känna att man finner en mening i sitt liv i det också.
Tills det rasar eftersom det då det, inte
så kan vara, så kan du, det, ja, så kan du vara. Men jag menar, bara den känslan av att det finns en mening och mål, hjälper det er på något sätt? Vad säger du, Isak?
Jag är nog benägen att hålla med. Alltså, jag tror inte att det finns ett recept att få ett längre liv eller ett bättre liv eller att man mår bättre som individ genom. Däremot så tror jag att man kan få struktur. Jag tror att man kan få i en redan existerande struktur så finns det saker och ting som hjälper en när man har motgångar i livet. Exempelvis vid när en nära anhörig går bort och sådär så har vi ett system för sorg. Och det systemet klickar liksom in och det hjälper oss att ta sig igenom en svår period i livet. Alltså det finns liksom ett system av regler som påverkar egentligen hur man gifter sig, hur man lever sitt liv, när man gör konfirmation eller bara bat mitzva, de sakerna. När man genom hela livet finns det högtider, högtidslivscykeln och så vidare. De sakerna gör ju att livet blir mer inrutat och då har man ramar. Och då är det lättare att gå igenom livet. Så på det viset, ja, jag tror att det blir mer struktur. Både för, i synnerhet om man har lite svårt för strukturer.
Det är det som jag sa tidigare, att gör det svåra enkelt. Om du gör det till en vana så blir det enklare för folk att hantera just de här sakerna, motgångar av olika slag.
Samtidigt så tror jag inte att det är ett recept som ger. Alltså jag tror att det är det som gör det, att det känns bra. För mig var ju judendomen också en del att, eller är judendomen en del att få mitt, alltså jag, lagen gör att mitt liv blir uppstyrt. Jag har liksom ordning på min vecka, på min dag, på när jag ber, när jag går till jobbet, när jag, alltså det är integrerat i mitt liv. Hela mitt liv styrs egentligen av.
Och det blir ju enkelt.
Ja.
Men det är det jag menar, men då kan man ju föra tillbaka till det här till, ska vi säga, icke-religiösa vanor av olika slag. Skulle det vara en bra idé att man hade för alla, eller att man väljer att ha obligatorisk morgongymnastik? Vi hade ju Paolo Roberto här, han lever ju precis likadant egentligen, fast utan Gud. Han kör det här.
Är han utan Gud verkligen, vet vi det?
Nej, han är inte utan Gud.
Han är katolik.
Han är katolik, men det är inte det som jag vill sätta fingret på här. Det handlar om här, han har sin obligatoriska, han går upp klockan 6 och så springer han en runda och så kör han sin morgongymnastik och de här grejerna. Hur ska man få, om vi nu säger, är det en bra, för honom är det ju bra, men skulle det vara bra om fler gjorde det här, tänker ni?
Jo, men det tror jag väl att, det vet väl du som läkare. Alltså, alla de här sakerna, ät mindre, rör dig mer, alla de här sakerna som vi är många som
kämpar med. Vi vet att det är bra, men för att uppnå det, för det stora problemet är att hjälpen. Vi har en stor minoritet. Samtidigt som vi blir friskare och friskare och det har blivit någon form av klassfråga det här med hälsa. Så någonstans vill man ju komma åt de här som man inte kommer åt. Jag menar, vi har en folkhälsopolitik och ANDT-strategier och alkohol, narkotika, doping och tobak. Som man då ska, alla ska dras över en kam. Men jag tänker mig att om man, och det är uttalat i den här podden, det är de här 10% eller 15% eller vad det är som absolut inte nås av de här, ska vi säga, överstatliga eller statliga direktiven. Det är dem. Hur ska man hjälpa dem? Kan ni se, hur får man in, och nu säger jag inte att de ska bli ortodoxa judar eller jesuitpräster, men med det ni har i bagaget, vad skulle ni ge för råd till den här gruppen?
Jag kan säga att för min del är det lite grann av en package deal. Ortodox jude är en package deal. Man gör rubbet eller så gör man inte det. Och det är därför så många känner att det är ett betungande beslut att ta. Att leva enligt det. På lätten på något sätt ramlar ner efter rätt lång tid. Man inser, det tog mig rätt lång tid att inse att alla fördelarna. Och jag lär mig fortfarande att det finns fördelar. Att jag lyckas krama ut mycket mer av mitt liv. Jag tror inte att det finns andra. Jag tror inte att det är lätt att överföra detta för en människa som inte lever det livet. Jag vet att folk som har ibland följt med mig på shabbat till synagogan och efteråt och sett liksom shabbatmåltiden när man sitter tillsammans vid bordet, man äter, man dricker, man sjunger och sådär, familjen är delaktig, vänner och sådär, man är helt avskärmad från världen och sådär, så många som bevittnar just vilodagen, hur vilodagen firas. blir nästan avundsjuk och säger, men det vill jag gärna göra, men det är en del av ett stort koncept. En del av det kan inte tas bort utan att man, alltså det finns till exempel, om man tar till exempel relationen mellan man och kvinna, att man har en period då man är avhållsam, en period som man lever ihop. Det är också någonting som till en början kan vara svårt att förstå oss. Men i ett långt äktenskap så ser man fördelarna av detta. Att man lär sig uppskatta sin livskamrat även om, alltså i alla, på alla sätt. Även under den tiden som man inte har någon samvaro. Det är också en del av den judiska lagen. Det finns en massa saker som påverkar våra liv i detalj. Alltså de mest märkliga detaljer som man inte kan riktigt förstå varför.
Du får inte tända lampan på sabbaten.
Och så vidare. Jag får inte riva toalettpapper. Jag får inte, alltså en massa saker som gör mitt liv. Alltså jag förbereder alla de här sakerna innan såklart. Det finns alltid ett sätt att kringgå lagen. Det är därför det finns så många judiska advokater som är så duktiga. Det är ett sätt att förstå att lagen finns där och lagen är till för att göra mig, att förverkliga min potential. Jag kan inte nog understryka detta. Jag har sett det och det tar lång tid att inse det. Det tar många år att se alla fördelar. Nu försöker inte jag sälja in någonting därför att vi tror inte på mission, utan det är kanske mer än
annan. Nej, men det du säger någonstans är att om man... För mycket av det vi håller på med i psykiatrin, det är att man, om vi säger någon som mår väldigt dåligt och inte kommer ut, så säger man, men ta ett litet steg. Och det är så man använder i kognitiv beteendeterapi, det vill säga att det är ingen som förordar att man ska springa en mil efter att ha suttit stilla hela tiden, utan man ska sätta på sig kläderna och gå ut genom dörren och gå runt kvarteret. Men egentligen om man ska få någon ihållande förändring, om jag hör dig rätt, så är det liksom, det kanske för vissa i alla fall skulle vara bättre med en package deal.
Jag vill bara säga så här, många av de sakerna som finns inom religionerna, och det är det som är historiskt, vi är mitt inne i en period och vi förändrar allt. I och med, man kan säga, industrialiseringen och sedan postindustrialiseringen, så har människan förändrat sina liv på så många olika sätt. Samtidigt har vi den generationen nu, jag såg att de som är födda på 40-talet nu, de börjar de fylla 80. Så att den generationen som var igenom hela den här stora förändringen av det moraliska systemet på 60-talet. Ja, från egentligen mitten av 60-talet och framåt, det började liksom bubbla då. I och med välståndet, i och med att man hade råd. Det var det vi var inne på.
Som jag har skrivit om i mina böcker.
Ja, precis. Så den här generationen har liksom varit utsatt för stora förändringar. Så då har de liksom slängt bort många av de sakerna som var självklara. På ett sätt har ju samhället blivit mer liberalt. På ett sätt har saker och ting blivit mer tillåtande. Vi vet till exempel att människor som, alltså minoriteter har fått det lättare. Olika minoriteter, judiska minoriteter, till exempel människor som är homosexuella. När jag växte upp under 80-talet, det var inte alls lätt att tillhöra en minoritet. Där finns en mer förståelse för att samhället är annorlunda och så vidare. Å andra sidan ser jag också att alla de sakerna, de traditioner som har funnits i samhället, de har slängts ut. Det är lite som att slänga. Och det är, jag ser traditioner som kollektivt ackumulerade visdomar. Någonting som generationer har lagt in i, och man kan kalla det för kristendomen eller judendomen eller islam eller något annat, men man har samlat in saker som visdomar. Som gör att vi kan lättare ta oss igenom livet.
De pratar om någon dödas demokrati, va?
Ja.
Det är traditionen.
Ja. Och det är där vi har, det tror jag att den här generationen har missat. Mm. Det tror jag att det var en svår balans. En svår balans. Å ena sidan vill man ha friheten, och å andra sidan vill man ha traditionerna. Och där tror jag är... Jag är lycklig som lever i båda de här världarna. Jag har liksom någon slags alibi för att vara dels i den här i de här traditionerna, med de här reglerna, med de här 613 bud som jag tvångsmässigt tror att jag måste följa, samtidigt som jag lever 2020 med iPads och Instagram och så vidare. Så att det kan vara en svår balansgång.
Men får jag det här med package deal, får jag invända mot att det har en koppling till religion? Jag ser det återigen från ett kristet perspektiv. Alltså, i kristendomen skiljer vi ju på det naturliga och det övernaturliga. De hänger ihop, och det naturliga finns i det övernaturliga, men det är trots allt också två självständiga områden. Det naturliga, det är allt det vi kan förstå med vårt förnuft eller med vår empiriska vetenskap. Och det är ju till exempel då att vi behöver regler för att äta och sova och motionera. Det behöver jag ingen religion som ger mig ett package deal för. Och återigen, allt det Isak säger om den judiska lagen, det är bra, men det för oss var det så att säga ett steg i frälsningshistorien där Gud behövde forma ett folk för att själv sen kunna bli människa i det folket. Och därför så är väldigt mycket av denna ceremoniella och rituella lagar och regler, det är inte relevant för den kristna tron. Den moraliska lagen, ja, men det är någonting annat. Så att återigen, med det naturliga förnuftet förstår vi, och kan vi själva ordna våra package deal, och vi kan lyssna på en läkare och vi kan ha en hälsopodd och vi får package deal, och det är bara att köra. Tron för mig som kristen, det handlar ju om vad allt i mitt liv av det jag gör naturligt, vad det leder till i det övernaturliga, och hur Guds övernaturliga realitet påverkar mig utifrån mitt eviga liv. Och då blir eventuella package deal som jag har här, det blir bara en del i pusslet. Men kärleken är lagen i dess fullhet, som Johannesbrevet säger, första Johannesbrevet. Och det är precis så. Kärleken, det är den övernaturliga, Guds viljan att vi ger av oss själva för de andra, för andras skull. Det är det som vi är kallade att försöka uppfylla och leva. Och då behöver, och alla de package deals och alla de saker i det naturliga som kan leda oss dit hän, det är bra. Men det är inte fokuset för den religiösa tron. Förstår du min poäng?
Ja, ja, jag förstår din poäng.
Kristendomen är till och med en religion som slutar. Alltså, hur slutar det för Jesus? Han har inte ens ett framgångsrikt liv. Slutar på ett kors. Det är total failure. Utifrån ett världsligt perspektiv. Och sen griper Gud in och så vidare. Och det är ju det som är poängen med kristen tro. Den kan hjälpa oss att förstå lidande och mörker och synd och elände och död i det här livet, för att det pekar mot någonting i det eviga livet. Så jag skulle säga att om det finns någon feel good faktor i kristendomen, så är den att den gör lidandet begripligt i relation till att faktiskt Gud existerar och vill motverka lidandet.
Och då är vi tillbaka i Frankel, som inte var kristen då, men som pratar om hitta mening även i lidandet.
Precis. Ja,
men man kan sammanfatta någonstans att om jag hör er rätt, så det, ur ett religiöst perspektiv så är hälsan inte så himla, det är inte det som är grejen. Men för alla lyssnarna här som kanske då tycker att hur ska jag leva mitt liv? Har ni något bra sista råd till hur ska man leva sitt liv för att fullfölja det på bästa sätt?
Gör inte hälsan till en gud. Gör ingenting till Gud som inte är Gud. Utan sök Gud. Den som har skapat dig, den som ger dig existens, den som upprätthåller dig och den som vill dra dig in i en evig gemenskap av kärlek. Då kan hälsa och allt annat som du gör här i tiden få sina rätta platser och sin rätta utformning. Men gör inte hälsan till Gud. Då kommer du gå åt skogen.
Ja. Vad säger du, Isak, sista ordet?
Ja du, jag vet faktiskt inte vad sista ordet är ännu inte sagt. Och vi skriver historien, vi får se var vi landar och sådär. Ja, du vet, jag går i väntans tider, jag hoppas på bättre tider.
Väntar på Messias?
Jag väntar på Messias, jag vet att när Messias kommer bli fred på jorden. Det har vi inte sett ännu på 2000 år, så där. Men vi får vänta ett tag till. Jag var tvungen att få sista ordet.
Ja, det är bra. Tänk om den Messias du väntar på är redan är den som vi tror har kommit.
Messias ska göra fred. Vi ska vara veganer. Vi ska inte ha krig.
Ett gott
tillåt
råd
mig,
i alla fall.
Kom ett gott tvivla.
Ja, men vi vet att du tvivlar i den
råd.
Frågan. Gott råd. Vi behöver bara ett sista gott råd.
Ett gott råd. Ät mycket pizza.
Om den är kosher.
Om den är kosher, såklart.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.